Jag tror att anledningen till att det går så bra för KD nu är att Ebba Busch Thor är så satans snygg. Hennes blonda färger, isiga blick, kroppen. Hennes kinder ser ut som farbilden för hela Kardashian-klanens fillers. Simla kul. Det stämmer verkligen.
Verkligen.
Alltså att hennes kinder...
Tänk att de är naturliga.
Ja, det är helt otroligt.
Det är helt otroligt, ja.
Det är helt otroligt. Vad heter det? Ja, men... vem är det som har skrivit
det här? Vad är det för bra text?
Vad är det för on point iakttagelse?
Men det här låter jättekul. Berätta.
Du har skrivit en text i Aftonhoran.
En av mina kritiker kallar det Aftonlatrinen. Jag kallar det Aftonbladet, men ja, absolut.
Ja, okej. Okay. Det får stå var och en får kalla vad de vill.
Ja, precis.
Ja, men sen så, och då så blev du anklagad för att vara sexist av extremt många människor på ledarplats. Hur har det känts för dig?
Ja, men det har känts faktiskt rätt så jobbigt. Alltså, det finns två, det känns på två sätt. Dels så känns väldigt så här loll att jag, alltså att jag har... Jag känner mig nästan ensam ansvarig för att nu, alltså din serie, kom ihåg din serie som är Feminismen är död, eller kallar du den så, att du var så här, men nu är feministen död, nu är feminismen död. Alltså du pratade om det olika gånger, men nu känner jag att jag ansvarig har verkligen dödat feminismen, för att nu så är, ja men typ folk från NMR kommer ut som feminister. Och Nyheter Idag undrar sig över sexismen och jättemånga olika personer som har väldigt reaktionära konservativa åsikter brinner helt plötsligt för sexism.
Just det, för att vara mot sexism.
För att vara mot sexism. Och då känner jag att då var kanske sista spiken i kistan. Alltså då var locket seglat. Alltså då är det...
eller att du har återuppväckt den. Alltså att den var död.
Ja, just det.
Och sen så skrev du detta. Och då liksom var det som en sån hjärtstartare. Så nu har alla blivit... otroligt feministiska och tänker att
folk som man verkligen inte trodde
den sista bastionen, den sista bastionen vi har kvar att välta är ju Caroline Rinskog för den år.
Ja,
och har vi bara gjort det, då är vi fan hemma, då är vi vid målet, utopia.
Precis.
Jämställdhet mellan män och kvinnor.
Ja, precis. Nej, men för mig har det varit väldigt inte så trippig upplevelse att läsa så här olika såna Twitter nicknames som jättemycket så här Sverige är så här, liksom coola emojis och Sverigeflaggor och som har varit så här, sagt att jag är sexist. Det har varit lite syrigt liksom att läsa det, men så det har varit så lol. Men annars så men jag tyckte också det var så här jobbigt, för det var så himla många som blev arga på mig. Jag tycker liksom inte alls om kritik, eller jag tycker inte alls om att någon är taskig eller typ säger att jag är dålig.
Nej,
jag hatar det. Det är inte alls min
grej. Men fan
gör
inte det. Det tror jag tror alla som alla som inte säger att de bryr sig om det. Alla som säger att de inte bryr sig om det ljuger rakt av.
Ja, men så kanske det är. Alltså för att jag kan bara tala för mig själv, och jag tycker mycket bättre om när folk säger att jag är bra än att någon säger att jag är dålig. Så det tyckte jag.
Det tror jag förenar dig. Det tror jag förenar dig med resten av mänsklighet.
Ja, men jag vet, jag bara skämtar alltså. Nej men grejen är jag också, så passar inte det alls med min personlighetstyp som är så här skör. Ja, men typ, du vet, känner du till Madickens mamma, hur hon är? Madickens mamma ligger bara på sitt rum och har ont i huvudet och säger: ja, Madicken, tyst Madicken. Alltså så är jag som person, att jag bara liksom ligger och typ och tänker och har lite ont i huvudet. Så jag är redan väldigt skör från början. Så det är väldigt dålig kombination att vara så här väldigt ansatt. Så jag blev så, jag fick superångest på slag, och jag träffade en kompis på kvällen, Tone, som frekventerade podden. Hon lyssnade liksom inte på vår podd, så jag kan prata så mycket som helst om henne. Men hon var tvungen att följa mig hem, för jag var rädd att någon skulle typ... Men jag fick så mycket fantasier, typ att någon skulle kanske... En abortmotståndare skulle tagit ett grisfoster och typ slängt det på mig. Alltså sånt som man ser i filmer. Mm. För grejen är, det handlar om det här är som ingen... Alltså jag är imponerad av högern, för att ingen kommenterar liksom i sak... går in i kritik liksom, i sakfrågan. Alltså sakfrågan är så här: jag tycker inte att vi ska talla på några abortlagar, typ. Punkt slut. KD vill det. mellan raderna, försöker jag säga. Men det är väl ingen att prata om. Men det är ju det som folk hatar att jag säger. Att jag är emot abort. Liksom. Och det känns så läskigt.
Du menar att,
nej, att jag är för abort. Abort. Herregud. Nu är så, jag är helt förstörd nu. Helt, jag har blivit personlighetsförändrad.
Det är Madickens mamma skulle inte klara sig så jättebra som krönikör i det sociala medieklimatet.
Nej, man kan bara typ så här. Ger du mig huvudvärkspulver? Kan jag få vitt vin? Tack. Alltså där. Det är liksom... Det är liksom nivån redan. Nej, men så vaknar jag på mitt i natten och var så här, kommer polisen ta mig? Liksom, har jag gjort något brottsligt? Det är faktiskt första gången jag är med om något sånt där. Det var väldigt obehagligt för att, det var, att få så mycket kritik. Och så att liksom, även när man skrivit om det i tidningen, några olika dagstidningar har skrivit det. Och så folk som har reell makt. Typ. Jag såg att Erik Helmersson skrev om det. Mm. Och han skrev det på som ett sånt sätt som var, som jag tycker är obehagligt. För att han skriver om det som att han inte har makt. Utan han skriver så här: kan någon berätta för mig, när får man bedöma en kvinnas utseende? Alltså, det är ju bara en variant på så här, kan någon säga till mig vad man får säga, vad får man säga i Sverige och får man inte säga i Sverige? Som om det inte var typ ledarskribenterna på DN som satte agendan, utan att han... låtsas liksom att jag är en slags övermakt som han är som en liten myra under. Alltså jag tycker sånt känns så obehagligt, sådana där manipulativa smart höger på något sätt. Jag tycker, så jag mådde rätt så dåligt. Förlåt för att det inte var så kul. Alltså det kanske inte är så kul att höra.
Jag tycker det är intressant. Alltså det är ju intressant för att så som jag uppfattar den här texten var att det var kul. Alltså det var liksom roligt och spetsigt skrivet och så här, det var ju kul det här med Kardashian familjens filler, så att
alltså det är, och sen så det, säger det är
du direkt efter. Alltså jag menar, först säger du det här. Alltså jag menar, det är väldigt först säger du alla de här grejerna om hennes utseende, och sen direkt efter det så säger så skriver du så här: sexist ropar ni. Jag är beredd att hålla med. Alltså du leker ju, alltså du skämtar ju, leker med att du skulle säga så. Säger själv att det är sexistiskt. Alltså, fast så det menar liksom att alltså, det sättet du skriver på är så här, det innehåller vissa faktorer som är till exempel humor, typ underfundighet, typ dubbla bottnar. Förstår du vad jag menar? Mångtydighet. Ja. Vad jag funderar på är så här, att du skriver på ett sätt som det inte går att skriva på idag. För jag tänker också så här att du är inte heller en som politiker eller politisk skribent, utan du är ju författare och liksom tv-producent.
Ja.
Sen har många, liksom, jag såg att Sakine Madon till exempel skrev att hon klumpade ihop det med Lisa Pelling, som är liksom en så här... alltså en arena, alltså typ en sån person som alltid sitter i liksom Studio 1 och pratar om vad sossarna, så hon är så en S-märkt, alltså förstår vad jag menar, typ en S-märkt debattör. Du är ju inte så en S-märkt debattör. Alltså du är ju en mer konstnärlig liksom fri skribent så. Och det är ju det som är att de tror, alltså att de bemöter dig som att du skriver en... typ en S-märkt text som kommer från ett, alltså då tar man ju bort hela,
ja, då tror jag typ jag är straight out tankesmedjan, alltså, ja, men alltså exakt, inte tankesmedjan liksom, utan en tankesmedja typ.
Ja, en tankesmedja, och då så att du bedömer det som att det är liksom en S-märkt tankesmedja skulle sitta och komma på det här, när det egentligen är liksom skämt, en lite experimentell text, du skämtar.
Nej, men alltså
med dig själv.
Jag ser mig själv som underhållare också, alltså jag ser mig själv som komiker.
Ja, men du är underhållare, du skriver
jag försöker underhålla och försöker vara så här witty. Alltså modellen är så här: KD:s politik är så vidrig att till och med jag som feminist hellre gör en sexistisk tolkning. That's absurd. Nej, då det går liksom inte att förstå. Men om man läser alla andra texter jag skriver, så alla är så här tjatigt feministiska, mina texter. Så jag fattar liksom inte hur man ens kan... Också, som du säger, jag säger ju själv att det är en sexistisk tolkning. Men att det skulle vara absurt att göra en sexistisk tolkning. Men vad är mer absurt? KDs politik. Det är ju liksom hela skämtmodellen. Ingen vill ha det. Och ingen gör den läsningen. Alltså ingen har ju förstått att det är ett skämt. Helt sinnessjukt.
Nej... Men varför jag har typ känt så här att poddar har varit så här, typ den sista bastionen för en typ av samtal som inte längre kan föras på någon annan plats. Liksom. Alltså typ att dubbeltydighet eller mångtydighet eller over the line eller svinga hårt eller göra konstiga angrepp eller driva med sig själv samtidigt som man gör ett angrepp. Alltså så här, hur, liksom, vad ska man säga, bara att ha ett samtal som känns mer, alltså mindre regisserat och mer fritt. Liksom.
Mm. Ola har pratat om det här i något avsnitt av Lilla Drevet.
Mm.
Liksom anledningen till att man har kunnat ha det just i poddar är liksom för att jag menar, vi har ju sagt grejer som är typ 7000 resor värre i vår podd än vad det, du skriver i den där artikeln.
Ja, alltså, ja.
Men i en podd är ju svårare att liksom klippa ut ett ljudklipp och dela det och göra det viral. För det som har hänt med din krönika nu är ju typ att någon så här från högen har liksom delat den och sen har de som dragit igång en grej kring det och sen delar alla det och kommenterar det och så där. Så blir det liksom att den kommer in i en sån klickvirvel. Men typ en podd kan liksom inte komma in i en sån klickvirvel. Alltså,
Nej, så är det.
Typ så. Så därför är det liksom det sista stället där man kan typ så här, alltså för oss som inte vill ha bara en samhällsdebatt där man bara kan säga stolen är röd, himlen är blå, liksom glass är gott, bla bla.
Det är bra att vara snäll.
Fan, det är bra att vara snäll. Mm. Med de här extremt underbyggda, fruktansvärt underbyggda, präktiga argumenten framför jag den här fruktansvärt självklara åsikten, punkt. Liksom. Mm. Men nu för tiden, så liksom, på grund av att så här, det finns sociala medier och sånt, så kan man liksom inte prata på något annat sätt i så här medier. Eller liksom, det finns ju vissa krönikörer som gör det och som har varit verksamma i typ i decennier, till exempel Cecilia Hagen eller någon sån person. Ja. Hon är också en sån person som liksom svingar, säger något lite over the line eller så här. Och hon har ju varit utsatt för såna fruktansvärda drev också nu på senare år. Alltså hon har varit verksam i decennier, men på senare år har hon liksom blivit så fruktansvärt ifrågasatt. Något hon har kunnat göra i spalterna väldigt länge. Alltså hon sa ju till exempel, jag vet att hon skrev en krönika som blev otroligt kritiserad av högern, där hon kallade SD för brunrottor.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte ihåg typ det, men
ja, men det var så här, hon skrev typ, de är råttor som bor i kloakerna typ.
Mm.
Eller något liknande. Och då blev det liksom ett sånt otroligt liksom moraliskt uppror som gick ut på att man får inte kalla människor för råttor. Jag kommer inte ihåg, men du kan tänka dig allt från höger, alltså så typ att det är faktiskt ett riksdagsparti och vi får inte kalla dem för råttor och bla 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 bla, för det är liksom för mycket så här.
Mm.
Jag vet att, ja men typ så här, det har varit vissa sådana krönikor som man har skrivit som liksom har gjort att så här. Nu vet inte jag om hon bryr sig, för jag tror inte ens hon har Twitter. Typ.
Mm.
Så här. Men jag menar bara att det som händer är att det som kanske blir är liksom att det blir mer och mer så att för att någon ska liksom vara så här, i spalterna kunna vara så här witty eller kul eller skriva något lite over the line eller lite så här, vara lite så här.
Ja, men ens liksom ha skämta. Alltså att överhuvudtaget skämta.
Skämta och skämta med sig själv.
Det tycker jag, man, därför älskar jag poddar faktiskt så mycket. Och kanske därför poddar ju som är stort i Sverige just. Det är typ så här, en podd per capita. Nej, men en. Ja, alltså men varenda skalle har en podd. Men det är typ för att det är där det är som att öppna slussar där. Man får typ komma dit och andas ut. Och typ, ja, men det är som att gå till en bar lite efter att ha jobbat. Alltså det är så här, ja men nu kan så vi bara liksom ha lite skönt. Bara typ så här, lätta på trycket, skämta lite. För att det är så himla stor skillnad på en podd och på inte en podd. Alltså i kvällspressen och dagspressen så är det ju det är som att det är förbjudet att skämta. Och det tycker jag man märker också på här, typ, hur kultursidorna ändras också. Alltså jag bara tänker på hur den kultur är nu och hur den var innan.
Ja, det är säkert.
Alltså typ så här. Och jag säger ingenting om att det är en dålig kamp. Men till exempel att det handlar så mycket om klimatet. För det är någonting som alla verkligen kan hålla med om. Att ingen vill att världen ska gå under. Men då är det så här. Då är det den åsikten som hela tiden förs fram. Och det är väldigt så här mycket så här bra åsikter alla håller med om väldigt mycket istället för att typ säga något roligt.
Men jag tycker också att sättet hur man pratar om, alltså skriver om klimatet i sådana krönikor är så här att liksom vinkeln alltid är likadan, men att man aldrig skriver om det på ett intressant sätt, typ att vinkeln är alltid så här titta på de här klimatförnekarna som gör fel, typ så här sannfinländarna är klimatförnekare eller något liknande, istället för att liksom liksom på riktigt så här, skärskåda alltså att vi alla är klimatförnekare, att vi alla gör fel, och den vinkeln kommer liksom aldrig fram, så jag tycker aldrig att man skriver om det på ett tillräckligt intressant sätt heller.
Fast det som händer då liksom när... när det är den här situationen att, liksom, jag menar, att det blir som ett slags gladiatorspel där den som skriver krönikan ska typ är liksom som gladiator som ska typ så här ut på en sån arena och sen så bara typ väntar man typ att ja, de ska skriva något, något lite sjukt eller inte over the line och sen ska typ man släppa in lejonen och kolla när den personen blir sliten i stycken eller så. Så det är liksom en slags här modern, eller liksom det är liksom det man och det är ju också så här, det är ju underhållning alltihopa liksom, att det är så här, och att det är så här, det är vad som skapar tillväxt i samhället, typ att så här, du skriver det, då delar typ jätte för den här artikeln, alltså den här har ju varit så här fruktansvärt delad till exempel, då skapar det liksom annonsintäkter till Aftonbladet, det skapar annonsintäkter intäkter till liksom sociala medieplattformar överhuvudtaget, därför att folk är liksom inloggade, de blir liksom hypnotiserade av den här grejen, och då är de inne på sina skärmar hela tiden, de interagerar. Alltså, allting handlar om att det blir typ genererar pengar till Silicon Valley. Det är liksom så vår ekonomi går runt på något sätt, och detta är det som det du bidrar med, liksom den arbetskraft, eller det du ska bidra med på något sätt är det. Mm. Och också liksom att det är väl också det som gör att det känns som att det är så här en ohederlig debatt, till exempel att man kritiserar dig som att du var en politisk skribent som skrev ett väldigt seriöst politiskt inlägg, när det inte är det, när det är ett skämt. Så man tar ut så här små delar och säger så här, ja, vilket gör att hela diskussionen blir så jävla fånig, för att det blir så här...
Så fånig. Nej, men det jag tänkte på, som jag läste en text apropå det vad du pratade om, som Frasse Levinsson, känner du till honom? Han jobbar på Nöjesguiden. Ja. Överlag att hela Nöjesguiden är typ ute tycker jag också talar för din tes om att man kunde göra så här för kanske 10-15 år sedan, men att nu så kan man inte göra det i skrift längre. Men Nöjesguiden är ju liksom så, Nöjesguiden who? Alltså, inte för att vara taskig, men den är liksom inte hipp på något sätt. Och den andra så här, syskontidningen som var så här hipp, Rodeo, den finns inte mer. Alltså det, och Bonn är bara liksom mode. Och, men hur som helst, den här skribenten Frasse Levinsson, som jag tycker är väldigt bra, jag gillar honom mycket, han skriver om det här på ett metasätt. Alltså varför Nöjesguiden är keff, och han är chefredaktör tror jag han är. Och det hans undran är att han så här, drömt om att bli skribent ända sedan han läste dem. Skribenterna, kanske inte Cecilia Hagen, men han ger Alex Schulman som exempel. Så här, jag minns typ när jag var 11 och läste Alex Schulmans blogg på Stureplan.se, typ när Alex Schulman bara sablade ner alla, allt och alla, och var så här extremt elak, extremt rolig, extremt on point. Och det var det som fick den här Frasse Levinsson typ att bestämma sig för att en dag ska jag bli skribent, och jag ska bli så känd, så rik, så rolig, så älskad. Det som hände var att när han var så pass uppväxt, så var som det runt omkring honom inte välkomnande för den typ av skribent längre. Nej. Så han skriver så här: vad ska jag göra? Jag vill skriva den här på det här sättet.
Sanningen.
Men jag har ingenstans liksom att gå med det. Och ingen vill ha det. Och jag planerade ju typ bli känd och älskad och rik. Men det verkar inte som att skribent typ... Texten heter Skribenten är död. Och det, jag håller med om det. Alltså skribenten som ikonisk. Eller, alltså jag menar inte att jag är ikonisk. Men jag försöker ändå liksom härma folk också i mina texter som är ikoniska. Alltså skribenten som fixstjärna eller som någon komiker åtminstone finns liksom inte längre. Och det märker han nu när han är redo. Att han ställer sig på den här scenen, han är chefredaktör på Nöjesguiden, men typ, vad är fan i min publik? För det är ingen som sitter där, utan istället så är allting utbytt mot såna extremt torra, tråkiga texter där folk har rätt hela tiden. Och inte alls som Alex Schulman skrev. Så, han, alltså, så hans arena är liksom bortdragen under hans fötter. Ja, men jag tyckte det var intressant. Alltså, jag håller med om iakttagelsen.
Jag tänkte på en sak som jag tyckte var lite intressant. Det var så här, typ, just den här grejen att man... Jag ska säga två saker. Först så läste jag en text i DN som handlade om... Där det var en redaktör. Mm. Kommer du ihåg vad han heter nu? Alltså, det var...
Ja, det är han i Book Review. New York Times Book. Ian Burma.
Ja.
Burma.
Ian? Ian?
Jag Burma. Säger Ian Burma. Burma, men jag bara, jag vet inte hur man uttalar det.
Ja. Vi säger det. Mm. Ian Burma. Jag kan kalla honom då Ian Burma. Ian Burma. Han fick i alla fall sparken som redaktör för
New York Review of Books.
För att han publicerade en intervju med en anklagad och uthängd person i MeToo.
Alltså han publicerade den i alltså den här, så här, han lät upplät plats åt den här författaren.
MeToo-anklagade personen. Så han gick inte med på deplattformingen av en MeToo-anklagad, utan tvärtom gav han plattform till en. Så här. För att han tyckte att det var intressant att uppge plattform till den där essän då.
Mm.
För att liksom han tycker att så här, i ett samtal så måste man kunna också lyssna på olika parter och så vidare. Mm. Vilket han har 100% rätt i, är min åsikt såklart.
Mm.
Men då, i och med att det finns så himla mycket ilska och känslor, raseri i sociala medier för vad man får säga och inte får säga, så blev liksom tidningen då liksom totalt liksom uthängd och söndermald och nermald och så, så att deras enda utväg var väl antagligen att sparka honom då för att säga så här: okej, det här ska inte få hända mer, utan vi ska inte publicera sånt som gör er arga liksom. Så att liksom vägen blir så här, framåt blir så här: nej, vi kan inte publicera något som gör massan arg därför att massan har fått en röst via sociala medier. Fast det blir liksom på två sätt så här. Dels vill man använda massans vrede som ett klickbete där man använder skribenterna som någon slags gladiatorer. Så liksom man använder det lite så, och för det är en trend, och skulle jag säga för sig lite mindre svagare trend, men den stora trenden, den massiva trenden är att inte låta människor skriva någonting i tidningen som gör massan upprörd. Alltså så man kan inte ha en liksom au contraire over the line ton eller en lite konstig ton eller en ironisk ton, eller du kan inte göra något som är så pass svårt som du gör i den krönikan, nämligen att du först säger något sexistiskt och sen efter det skriver så här: sexist, ropar ni. Och sen sitter alla och läser den krönikan och ropar: sexist! Man bara, du skrev sexist, ropar ni. Alltså, förstår du vad jag menar?
Nej, men
alltså, och sen tittar de så här, och så bara liksom som en apa så tittar och skriver det. Nej, men det är alltså så här, och sen är det så här: ah, det var det bästa ni hade. Det var det bästa kritiken ni hade. Men sen är väl liksom också hela det här då, det, spektaklet är liksom en del av någon slags medialogik som alla liksom ändå på något sätt fattar, bara är ett jävla skämt också liksom från början till slut.
Jag tror inte folk fattar det.
Nej, men vad jag skulle säga var en sak som jag tycker var intressant också, som jag började tänka på i kölvattnet av de här händelserna. Det var liksom att 2014 var ju peak PK för vänstern, där man kan säga att vänstern hade liksom ett punggrepp kring hela den offentliga debatten. Kallade vänstern, kallade typ den identitetspolitiska falangen, som inte bara var vänster men också var så här liberaler och så. Och då liksom med hänvisning till just så här BRIS, mänskliga rättigheter och så vidare, så gick man ju väldigt långt ut i liksom åsikten att så här, ingen text får kränka någon människa, och om någon blir kränkt när de läser den så betyder det att texten är fel, och sen så ska den inte publiceras, eller man får inte skriva någonting som kan göra någon människa liksom kränkt eller ledsen eller upprörd. Och så kanske det börjar med sexism, så gick det vidare med rasism, så gick det vidare, sen så blev det liksom en längre och längre och längre lista på olika så här funkofober och så här. Och sen så var det typ att i sina liksom utmärker av detta blev det så här att man inte, alltså att folk kunde få kritik för att de skrev så här: du är galen, och då skrev man så här: det är funkofob, för att det finns faktiskt människor som är galna. Alltså, det blev liksom mer och mer och mer och mer åt det hållet. Och sen upplevde jag liksom att det fick kritik från högern. Då sa högern så här: kolla, ni har spårat ur. Det här är liksom... Och då hittade ju till och med högern på ett... Alltså alt-right i USA och så vidare, hittade ju på till och med ett skällsord för den här typen av människa, vilket är så här snöflinga. Att du blir kränkt är liksom inte ett argument för att inte jag får säga en sak. Så här, vi kan inte ha det här som liksom Vi kan inte ha det här som normen, att liksom, det att du blir kränkt kan inte vara liksom bla 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 bla, i alla fall. Och så höll de på liksom jättemycket med att vara så här, lite tuffa, liksom lite coola, typ så här, är du så jävla ömhudad, du kan inte, alltså så, du kan inte förbjuda alla människor runt omkring dig att liksom säga ett visst uttryckande ord, utan du måste själv typ så här acceptera, alltså typ så här kunna ta det bla 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 bla, för att du är vuxen hit och dit, alla kan inte bli behandlade så här med silkesvantar. Visst har jag rätt att högern hade den positionen?
Oh ja.
Ja, men det som har hänt nu är att högern har släppt den positionen sen ett antal år tillbaka. Mm. Och detta är ytterligare ett exempel på det. Mm. Och högern har istället approprierat liksom den gamla vänsterns hållning.
Ja, så att, sant. Fan vad intressant.
Ja, men det är så jävla intressant. För att vänstern har släppt den hållningen sen, skulle jag säga, typ 2 år tillbaka. Ja. Där man såg så här att nej, för det går inte att gå så långt i den riktningen. För att liksom, den vägen har en ände, om man säger så. Ja. Och den änden nådde vi liksom.
Det är bara så kul. Det, alltså jag menar, det är bara, det är liksom,
ja, men vi stod ju vid den ändhållplatsen och vände, och nu, sen har vi gått tillbaka, och det gjorde vi för 2 år sedan. Ja. Men i alla fall, men istället för att fortsätta på den vägen, alltså högern, med det här att, att säga att så här,
jag skulle vilja spela in en video med dig när du står och gör typ en tidslinje och pekar på olika liksom koordinater när och var det här hände. Det skulle vara så starkt, apropå viralt. Men vi tar
definitivt
det
sen. Svängde vänstern om från detta 2016. Men i alla fall,
finns det någon speciellt, upplever du att det fanns en speciell punkt där, alltså var det någon?
Alltså grejen är att jag gjorde en serie som heter Göra rätt, som kom ut
2016,
som handlar exakt om vänsterns moralism och det här. Så jag skulle säga att då, alltså, jag ska inte säga att det var jag, men jag skulle säga att jag själv liksom,
du skulle inte heller säga ut att det inte var du, eller?
Nej, jag skulle säga att jag själv, jag berättade om min egen vändpunkt, så publicerade jag i alla fall en väldigt, väldigt, väldigt lång så här kritisk essä som man kan läsa i min bok Uppgång och fall. Och den heter Göra rätt, och den handlar om hur, vad som händer när liksom moralism tar över ett slags samtal, och hur så här, den handlar väl mycket om så här moralism istället för politik, eller man ska säga att, liksom att istället för att diskutera en sakfråga, i det här fallet så handlar det om att istället för att diskutera sakfrågan abort, så pratar man om att du har gjort ett moraliskt övertramp mot Ebba Busch Thor genom att skämta om, på ett sexistiskt sätt, om hennes utseende, eller liksom att det är skämtet, att du skämtade om att du var sexist, eller skämtade om det här med att hon ser ut som Kardashian, liksom att det övertrampet är så grovt så att det liksom legitimerar bort dig från att, alltså ja, du blir avfälld, inte genom motargument, utan blir avförd på grund av moraliskt faux-pas.
Ja, och precis. Alltså jag blir inte ens, jag tror, skämt har inte med saker att göra. Det jag blev halshuggen för är ju att jag bedömer en kvinnas utseende, alltså det som inte, alltså jag hade önskat att de tyckte skämtet var dåligt, men jag blir ju tagen
på allvar.
Ja, alltså jag vet inte om det ingår i att kallas halmgubbe det här, men alltså de extraherar någonting. Det står till exempel ordet sexist, och därför blir jag en sexist. Alltså det diskuteras ju inte heller att skämta om sexism, utan det diskuteras att jag är en sexist, vilket är helt sinnessjukt. Men ja,
det vi kommer fram till är liksom att själva modellen, den här då, som kallades snöflinga-modellen, är ju att bli så pass moraliskt upprörd över något element så att man inte ens vill diskutera politik eller ens vill diskutera sakfrågan, utan istället diskuterar man en annan sak, och det man diskuterar är uppförande, moral, vad som är passande, hur man, så att man pratar om någonting annat än politik egentligen. Man pratar om någonting som handlar om så här, vad som är ett uppförande koder i ett socialt rum liksom. Typ så här, vilka ord får vi använda, hur pratar vi med varandra, alltså det är bara det man pratar om. Grejen är att vad jag bara tycker,
det är jättevanligt att prata om tonen, alltså, tonen jo, på Twitter, det diskuteras hela tiden, apropå Hanif Bali, så är det jättemånga som så här, är arg på hans ton, den här tonen, och du vet, man bara, men snälla, jag tror i och för sig det var hon Teodorescu som skrev om hans ton, alltså, alltså hon hade tyvärr alltså jag gillar inte henne, men hon hade den här analysen av att varför pratar ni hela tiden om tonen? Men ja, då var ju hon på hans sida i sakfrågan. Det kanske inte jag skulle vara, men det är ändå intressant iakttagelse. Bara, kan man släpp tonen? Alltså det,
Också så tror jag att det är helt fel i sak. För att om man tittar på typ hur Olof Lagercrantz och Sven Stolpe till exempel angrep varandra på kultursidorna under liksom hela det gångna liksom, hallå Strindberg eller hallå någonting, alltså, så att det enda man gjorde var ju att så här, på alla sjuka, alla sätt som var möjliga att ta liksom heder och ära av varandra och skriva helt sinnessjuk of the line angrepp på varandra så här, i spalterna liksom, och det var liksom, det är inte som, alltså den tonen som de hade, ja precis, alltså.
Men nu är det som Frasse Levin som säger, nu kommer ju liksom, det som händer ju att ingen kommer komma ihåg någon, för alla är så jävla slätstrykna, för att alla har så otroligt god ton, alltså det är liksom.
Jag bara, alltså lite intresserad av den här omkastningen av spelpjäser där, för jag upplever liksom att högern har ju, vi pratade om högern 68 och att högern liksom har börjat sådär liksom dominera hela det offentliga samtalet mycket mer än vad de gjorde innan. Och nu har liksom många av deras så att säga liksom verklighetsuppfattningar och så, alltså deras sociala frågor är på agendan. De har kunnat säga problemformuleringar på ett annat sätt. Och sen att de då i det läget väljer att också appropriera det här liksom moralistiska förhållningssättet och istället kasta tillbaka det på dig. För liksom, de kallar nu dig för sexist och att du hatar kvinnor liksom. Och det är också har jag sett på massa, det finns massa exempel på detta. Men att liksom, att de säger att alltså de beter sig så som Nöjesguiden gjorde 2013 eller något liknande. Alltså att jag bara finner det lite intressant. Jag undrar liksom, för en sak jag funderar på så här, är det så smart av dem? Det funderar jag på.
Ja, men jag tror att det är smart, för det handlar liksom i närsynt så blir det
I kortsiktigt kanske det är smart.
Ja, för det är smart, för det blir liksom som att jag är ond och de är goda. Det är det som man kan ta med sig efter dagen. Att så här, det är en person som är taskig mot en kvinna. Men alltså, jag älskar typ när alltså typ någon får NMR och säger att jag är dålig på systerskap. Alltså jag tycker det är fantastiskt, för att det är liksom att jag gör den här antihumanistiska gärningen och då liksom på andra ringhalvan står de och gör en humanistisk gärning. Alltså det är ju otroligt smart, för då blir det som att men självklart vi för liksom godhet och människors lika värden och alltså
fast det som jag funderar på är liksom på dem.
Offradan, så är liksom, så är de ju helt sinnessjuka. Men jag tror att liksom bara vinsten över mig. Jag märkte det som en tendens när jag kollade på Twitter. Jag har blockerat de flesta, men det finns många som är så här, gör det här till en vänstergrej. Alltså att jag är vänster och de är höger. Och så här, ja men den där tweeten som Erik Helmersson skrev. Han skrev liksom, när är det okej att bedöma en kvinnas utseende? Och då är det så här, då kommer massa svar. Och då är det liksom mot vänstern, alltså när vänstern säger det, när vänstern dikterar agendan, alltså det tycker jag är intressant, att man får en verklighetsuppfattning som är att vänstern styr världen och de kommer underifrån och liksom, nej vi försöker ju bara liksom vara god och schyssta mot tjejer, men vänstern har tydligen bestämt att man får vara sexist, alltså det blir liksom en fråga om vänster och höger, alltså jag tror absolut de känner på det.
Precis, men det var också så här för att du skriver från en plattform som är Aftonbladet, så det blir liksom som att de ser det som att Aftonbladet är avsändare för detta. Men du är ju så här, vi kan bara understryka det, att du är så frilansskribent som inte ens har något kontrakt. Du är som en daglönare, till skillnad från många andra. Alltså jag bara menar att det finns människor som är fast anställda i journalistbranschen. Att jag läste för jättelänge sedan en intervju med Sara Stridsberg. Alltså detta är kanske, men jag minns det väldigt tydligt bara för att jag tror att jag tänkte, fan vad jag förstår henne liksom. Men att hon sa att hon hade tagit ett beslut typ för 15 år sedan att hon inte deltog i någon samhällsdebatt. Typ för att hon upplevde att den var så förenklad, om man ska säga, eller liksom att det blir liksom att allting blir infångat i narrativ som redan är skrivna. Alltså det finns ett narrativ kring högern och vänstern. Alltså högern har ett narrativ kring vänstern och vänstern bla bla bla. Och sen så liksom tar de dig och liksom den formen trycker ner en pepparkaksform över dig och säger att nu har vi ytterligare en pusselbit i vårt narrativ som vi redan hade och den pusselbiten passar här. Och så säger de det tillräckligt många gånger tills alla tror att det är sant, fast det inte är så. Eller så här att du representerar inte Aftonbladet, du representerar inte heller vänstern, du är liksom en fri konstnär, du, alltså, du skämtade, du sa själv att det var sexistiskt, du försöker vara rolig, alltså Ida och Anlia, men det passar i den här pappret. Och då är det ju frågan så här, vem,
ja, men jag känner att alltså, jag vill ta ett kliv ur, jag vill liksom,
ja, visst, så här, såklart.
Det är en det typ, jag står i en konstig smutsig liksom, hink full av dy och jag vill, liksom, jag vill bara liksom, jag tar ett kliv därifrån. Jag vill liksom inte vara i det.
Ja, men det är liksom en arena där det liksom inte går att prata så här, på något annat sätt än i så här extremt liksom tillrättalagda, liksom exakt likadana slags sätt. Och det är liksom, det är väl bara det som gör det lite tråkigt. För man bara så här, ja, det är lite synd. För att det är så här, undrar om det skulle kunna finnas något ställe där liksom det skrivna ordet bara skulle kunna vara pyttelite mer intressant. För en annan sak jag tänkt på, det är också så här, folk som har en åsikt som är för konstig kan ju inte heller vara med i ett sånt samtal. Alltså jag menar, jag kan känna det själv. Till exempel att jag är alldeles för politiskt extrem för att kunna vara med i något samtal. Nej, men alltså förstår
du
vad
jag
menar?
Jag tänkte faktiskt på det, och jag menar inte att göra några jämförelser, för du och jag har liksom olika värv och sånt där. Men jag tänkte på ditt sätt att vara rolig på. Att det måste ju bero, alltså anledningen till du är inte så slaktad, det är väl kanske för den viss typ av människor alltså inte läser dina böcker, och då skulle de behöva hålla på och fota och liksom post, alltså förstår du, det går liksom inte heller så där direkt. Man kan inte göra det med dig på samma sätt liksom.
Nej, jag tror det värsta stället att vara i, det är sådär otroliga, jag tänkte också på det när det var sådär, det fanns något Uppdrag granskning som handlade om hat mot kvinnor eller så, att vara såhär, och då de som fick mest hat, det var typ såhär en helt vanlig tjej som typ läste upp nyheterna på TV4, om du kommer ihåg henne.
Hon var typ en hallå, hon hade också.
Vad sa du?
Nej, men det du säger nu har stannat hos mig så mycket. Att nyhetsuppsläsare, det är typ det mest, de mest hatade i offentligheten.
Ja, precis. Eller vissa av dem. Ja, inte alla. Jag för inte dem, alla. Liksom så här, men jag menar, vissa, till exempel då var det liksom en helt vanlig hallåa, en tjej som brukade liksom bara läsa upp. Och så att hon sa varken bu eller bä, hon sa inte ens en polis åsikt. Men det var liksom för att hon var där och det är så många som tittar på henne. Så av dem så finns det en liten grupp som börjar känna att de hatar henne och tycker hon är ful och typ skriver det till henne. Alltså, liksom, och typ, men så här, så att ju bredare, alltså du kan bara du är i den där lyktstrålen, när man säger så här. En annan sån arena är ju typ om man gör offentlig konst, typ alltså att liksom nästan all offentlig konst är ju alltid så att, jag menar, jag hörde att Marianne Lindberg de Geer sa att hon aldrig hade gjort ett offentligt konstverk som inte hade blivit vandaliserat, alltså typ att så fort du liksom ställer upp någonting i ett rum där många människor är så kommer liksom ja, och sen så har hon gjort, jag såg ett verk som hon hade gjort nu som var sönder från början, för att hon liksom leker med det på något sätt. Så att hon har gjort en kanin som har liksom halva huvudet borta och så ligger det på marken bredvid. Hon gör någonting med att så här, det är trasigt från början, om man ska säga liksom så här, att alltså hon har börjat göra, eller hon började göra det som en kommentar till att hennes grejer alltid blev förstörda när de var i offentliga rum liksom. Så att det är ju någonting med det, att man bara är, alltså har den plattformen. Men så här, men sen så är det också så här, för då kanske man bara får, alltså antingen kan man ju säga, för jag som sagt så här, med mig själv tänker jag så här, jag har så himla extrema politiska åsikter så att det motsvarar typ kanske vad en promille har. Alltså förstår du vad jag menar? Jag tycker typ att vi ska återgå till jäger och samla samhället. Alltså men så det kan ju inte jag skriva en krönika om. Alltså men jag måste ju få leva ändå. Alltså vad du menar, jag måste ju också få, eller så här, liksom ingen kan ju heller ordentligt säga så här, nej, vi kan ju slappa dig för rättegång för att du tycker detta, för att jag måste ju få tycka det liksom. På min kammare liksom i alla fall. Sen så kan det vara skillnad på att vara liksom, alltså så här, för jag själv tycker ju att det mest intressanta är att lyssna på människor som kanske inte har en åsikt som är så här, det jag kan läsa i BRIS så här, informationsfolder eller något sånt. Utan mer kanske då, jag kanske tycker det är liksom mer spännande att läsa någon som tycker något som är på ett annat sätt eller något. Alltså såklart. Mm. Det är bara ett intresse att vara mer intresserad av en fördjupad så här, intellektuell debatt om mer, mycket mer systemkritiskt. Det är bara vad som är personligt intresse för mig.
Mm.
Så jag tycker inte att det är, för mig personligen så är det liksom väldigt, väldigt, väldigt tråkigt att läsa alla typer av såna politiska texter som bara är liksom med,
men grejen att det var missbedömning. Vet du, jag måste väl säga en sak om den här texten. Jag trodde inte, jag hade ingen aning att någon skulle bli arg. Jag trodde inte ens någon skulle bli pyttelite arg. Jag trodde den skulle gå, jag trodde typ inte det skulle bli särskilt läst och ingen skulle bry sig. Typ någon emot, någon är för abort typ, och sen så kanske tänker man inte mer på det typ. Men jag hade ingen aning, för jag trodde liksom att alla gillade skämt. Men det är inte så. Du är jätteovanlig som vill läsa det. Ingen vill läsa den typ av...
Nej, jag vet.
Ja. Man vill läsa Brisfolder.
Ja, men det är bara lite kanske intressant att se bara vad som händer med höger nu när de går in så mycket på den här vandringen. Att de också blir såna snöflingor. Och då, för jag har funderat lite grann redan nu på om det är så att deras... Om de kommer börja gå bakåt bara för att man är trött på deras...
Kränkta tonläge.
Ja, exakt. Mm. Att man orkar inte med det här otroligt uppskruvade, hysteriska, gälla gnällandet som de har som sin frekvens.
Mm.
Till sist så skär det i huvudet på en och man vill titta på någonting annat, en vacker vy. Förstår du vad jag menar?
Ja.
För vi pratade innan om så här högern 68 och det här liksom, alltså precis som man kanske inte längre orkade höra på liksom ett
vänsterns
otroligt uppskruvade frekvens som var att
man bara skitsamma och bara käften nu, alltså spränger roll. Ja, men bara
käften nu, för jag orkar inte höra en enda gång till att liksom någon har gjort fel. Eller jag kan säga bara så här, för att jag har ju gett ut mina böcker i många länder nu, så jag får ganska mycket mail så här från, ja men typ att så här, jag kan till exempel få såna här DMs till min inbox då. Att någon prins Charles känsla har kommit ut på tyska och då har någon hört, alltså jag har ett skämt i prins Charles känsla som är att en Carrie i Sex and the City vill bli ihop med Mr. Big och att det och att hon är som en lilliput som klättrar, alltså att hon är så liten också fysiskt och att hon är som en lilliput som klättrar omkring på Gullivers kropp och försöker fjättra honom med äktenskapets band, liksom att det är det som vad heter det, den går ut på. Så det är så här, hon klättrar runt som en lilliput på Gullivers jättestora kropp. Och då får jag ett mejl från en vänsterperson då som skriver så här att det är alltså, alltså jag typ kastade ifrån mig boken och var helt förstörd, för att hur kan du använda ordet lilliput? För grejen är att på tyska så är lilliput ett kränkande ord för kortväxt. Alltså det är ju inte det på svenska.
Nej, så det är bara ett faktiskt, det är ju bara hämtat från sagan.
Alltså, det är bara så... hämtat, det associeras ju bara till Jonathan Swift. Alltså i, men i tyska så har man tydligen också använt det för att kränka då kortväxta människor, vilket jag inte har någon aning om, det är ju min översättars fel. Men så att, alltså så, ifall hon, för den associationen finns ju inte i svenskan då, men i alla fall i tyska finns det det. Men jag bara menar att så här, den typen av jättelånga mejl, och då skrev hon liksom så här, att hon i raseri typ hade så här, kastat boken och var så här, jag tyckte att den verkade intressant men kunde liksom inte läsa en rad till eftersom du använde det här ordet, så liksom blev jag så här helt förstörd, bla 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 så här, ja. Så därför så, och så skrev hon så här, jag blir som så där chockad, du som feminist, bla bla bla, så här, hur du kan kränka de här gruppen och så vidare. Men i alla fall, alltså detta är bara ett av en miljon, men jag bara menar så här, det tonläget, alltså så att liksom att liksom jag upplever att det är så någonting som kanske vänstern i Sverige har lämnat, i alla fall stora delar av vänstern har lämnat, därför att man känner så här att så här, alltså liksom man kan inte så sila, alltså, eller man kan inte sila på det sättet med tänderna när man läser någonting, för att då blir det liksom, fastna allting. Alltså,
nej, men om man tar liksom, bort det, om man tar bort allting, då skulle det det är rätt intressant, liksom, vad är det man önskar sig egentligen? Alltså, jag tycker det är också som att man bedömer liksom, vad ska man säga, underhållning utifrån fel parametrar, som att underhållning inte ska handla om att bli underhållen, eller liksom att läsa ska inte handla om att bli kittlad, utan det ska bara handla om egentligen vad, jag fattar inte, info, eller jag vet inte, det är så...
Precis, för det var ju också som han sa, han som skrev då Buruma, ja. Ian Buruma som hade upplåtit plats, särplats för en MeToo-anklagad person. Ja. Att det är så här att...
så roligt, han bara, liksom, Norman Mailer knivhögg sin fru, han fick ju skriva. Ja, det är alltså en kul grej med texten.
Ja, precis.
Men det tycker jag har något. Ja, men även människor som är så dåliga kanske har så ett berättande som är intressant. Ja, men självklart. Jag bara, menar, det är så här, det är så himla sinnessjukt att...
Ja, men det är totalt sinnessjukt.
Ja, men, ska, men jag... I Norman Mailer, ska inte han då... han, blev han dålig skribent där och då när han knivhögg någon frun? Alltså, det var ju dåligt gjort.
Eller ska det Polanski aldrig ha fått göra några filmer? Eller ska Woody Allen aldrig få göra några filmer? Det finns ju människor som tycker det, men du och jag tycker inte det. Och har aldrig tyckt det. Jag har faktiskt så här propagerat sedan väldigt länge i den här podden för att det sättet är helt sinnessjukt att se på kultur. Bla, 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 bla. Men i alla fall. Men den här saken då att...
Men liksom, vet du vad? Att, det är faktiskt en wake-up call. Att, det var, jag trodde att när vi tyckte det så var det som att vi svarade mot en... liksom ett sug efter så här, människor som... liksom, så tycker alla. Men det är inte så, alltså, folk vill att man ska vara självgod. Det är det enda som gäller. Det är bara så här. Och då tänkte jag, ja, det är rätt att dela med sig. Och då, därför gav jag en liten bit av min muffins till ett barn som jag inte kände. Så ska texten vara. Så är det slut. Ja, fortsätt, vad skulle du säga?
Ja, just det, det där är jätterolig genre. Att skriva bara något rakt av självgott.
Jag hämtade det på dagis. Ja, som jag alltid gör. Faktiskt är det jag som lämnar också. Men jag, min fru behöver den här typen av stöd just nu. Va? Så är det en text i tidningen. Jag tycker det är helt sinnessjukt. Ja, fortsätt. Vad skulle du säga? Men jag trodde folk inte gillade det. Men det är det de gillar. Jag är så himla förvirrad faktiskt.
Nej, men jag bara tycker det är lite intressant att bara titta på ögon så här som man bara tittar. Jag bara följer det på väldigt, väldigt, väldigt långt avstånd. Jag bara tittar på dem. För att jag kommer ihåg att just det med att bedöma kvinnor efter sitt utseende. Mm. Att när jag hade gett ut en bok som heter Ja till liv som kom ut 2011. Mm. Mm. Då var det en skribent som heter Jens Ganman som skrev en recension av den boken i en tidning, en norrländsk tidning. Och förlåt, på grund av mina koloniala åsikter om Norrland så vet inte jag vilken tidning det var. Och vet inga städer i Norrland. I alla fall. Men det var bara en liten norrländsk tidning.
Där förlorade vi kalla... många lyssnare tror jag. Förlåt.
Men låt oss kalla platsen Umeå, Luleå eller något liknande.
Ja.
I alla fall. Då skrev han där. Men jag bara tycker han är lite intressant. För att han skrev då en ganska vanlig recension av boken. Och sen slutade han med att skriva så här. Jag blir dock väldigt ledsen när jag kommer till sista sidan av den här feministiska boken. Det var ju inte bara feministiskt. Hela den boken är väldigt systemkritisk. Det handlar om kritik mot
arbetslinjen. Ja, men det är också det är bara en parentes. Men det är också sexism. Och bara titta på dig och säga att du är feminist.
Ja.
Du är ju typ en vänsterintellektuell... Alltså, du är typ det jag inte är. Alltså, du är en person som håller på och tjatar om typ kanske ekonomi och hej och hå. Liksom,
ja, men skitsamma. Men hela den boken, den handlar inte så mycket om feminism. Nej. Utan den handlar mest om, alltså hela grejen handlar mest om arbetslinjen. Den var mest kritisk mot alliansregeringen som var då. Det var en satir mot alliansen, typ hela boken. Ja. Sen i alla fall så läste han hela satiren. Och sen så läste han sista, vad heter det? Så tittade han på sista sidan och då fanns det en foto på mig. Och då så skrev han så här, jag blev väldigt besviken när jag läste hela den här feministiska boken. Och sen ser jag på slutet att hon ser ut som en jävla hora på sista. Nej, jag skrev inte så. För att jag ska säga helt ärligt vad han skrev. Han skrev så här.
Hon,
ja, exakt. Han skrev så här. Ja, precis, men han skrev så här att jag tycker det är så deprimerande att se att hon måste posera på ett foto och ha så här ett kåtsug i blicken. Och att liksom även där typ så här, har vi inte kommit längre då än att hon så här, ska ha ett kollaps.
Har han inte kommit på sista längre?
Nej, precis. Men nog om detta. Men han skrev i alla fall det.
Skrev han kåtsug i blicken? Förlåt, men jag bara undrar.
Ja. Jo, men han skrev det. Han skrev det ordet kåtsug.
Oh my fucking god. Okej.
Ja, men du, men jag tycker inte att det var så himla farligt. Alltså, det var ändå vad det var. Alltså, fattar du vad jag menar? Redan när det hände
men
så tyckte jag
att... Men jag ser inte att det är farligt. Jag tycker bara det är väldigt osiviliserat och... vad ska man säga, lantligt. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt ointellektuellt.
Nu tycker du, precis, exakt, nu liksom tar du bort min poäng nästan. Förlåt. Genom att reagera så här på det.
Förlåt.
Men, nej, men för att jag menar bara att jag tycker, jag har följt honom lite grann. Jag upplevde att vad som hände var så här att, för grejen att den boken var fruktansvärt hyllad. Ja. Alltså, den hade fått jättemånga priser. Den hade varit väldigt omskriven. Den var så här, gud vad kul, vilken bra satir, bla bla bla. Hade alla människor skrivit.
Ja.
Sen så skrev han den här grejen. Mm. Och så skrev faktiskt till och med tidningen Bang, lite missunnsamt mot mig, så skrev de så här: vi trodde inte att det gick att få mer uppmärksamhet än vad Liv Strömqvist har fått för den här boken. Men det visade sig att det gick, nämligen genom att också bli så här, på sluttampen så blev jag också offer för sexism. Alltså förstår du, boken hade gått ett segertåg i media. Sen absolut, när man trodde att det gick inte att skriva ett lovord till om mig, så gjorde han mig tjänsten att säga att jag såg ut som att jag poserade med ett kåtsug.
Mm.
Vilket på ett sätt också var sant. Därför att så här, eller fattar du vad du menar? Jag menar, jag, alltså du vet, det är liksom, jag ser rätt så kåt ut på den bilden. Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom så här, men jag menar, så zoomy, men jag menar, det är liksom så här, så kan man tycka vad man vill, men liksom, man kan liksom tycka vad man vill om det. Men jag menar, jag är också en så här, ett fåfäng person som vill ha jättemycket smink och så. Och det kan man tycka vad man vill om. Alltså så här, han kan, alltså så här, vad ska man säga? Alltså jag, liksom...
Okay.
Han tyckte att det var han reagerade över att han tyckte att det var fel. Men det som hände då var att han fick så fruktansvärt mycket kritik för det. Alltså typ alla skrev, jag vet att DN skrev, Hanna Fahl, och det var en så liten norrländsk tidning. Alltså han blev mördad med en bulldozer för att han skrev det om mig. Då fick jag liksom ännu mer positiv uppmärksamhet.
Du blev alla liksom slöt. En så här, en skadad martyr typ.
Ja, nej, jag egentligen var en riktigt välgöd king, alltså just då. Det var som att ge ännu mer liksom mat till när jag riktigt välgöd. Det är faktiskt lite vad som hänt med min menskonst också, att så här, när man inte trodde att man kunde säga mer positiva saker om mig, så var det någon som liksom hotade mig, och då fick jag ännu mer så här, vad duktig du var. Grejen är så att så därför är det liksom nästan lite snällt att ge någon ett sånt jävla tjuv nu. För det var så här, kan vi skriva fler artiklar om hur bra Liv Strömqvist är på satir?
Ja.
Och då var det så här, nej, vi trodde att det var uttömt, men vi kunde skriva ännu fler för att Jens Ganman skrev det här elaka på, liksom åt mig, att jag såg kåt ut. Och grejen är att, sen, en sak som hände med honom sen, jag bara har följt honom lite grann. För han har blivit sen efter det, för jag tror att han fick en erfarenhet där, så var att han blev påhoppad av liksom en miljon feminister ungefär, som skrev så att han var vidrig och sjuk i huvudet, bla bla.
Mm.
Och det startade typ en radikaliseringsresa. Detta är min tolkning, det här kanske inte stämmer. Men han blev mer och mer och mer en sån människa som är mot snöflingesamhället. Jag vet inte om han var det innan, men det skulle kunna vara så att detta blev startskottet för honom att bli mot att folk är lättkränkta.
Mm.
Och så här, kan inte jag få skriva att hon ser kåt ut, då vill inte jag vara med, typ. Alltså så. Och sen så blev han liksom jättemediakritisk. Han har liksom uttalat sig ganska mycket så här, ja, men utifrån en höger, eller alt-right, ska man säga, lite mer alt-right-sfär. Så han gjort en slags resa där han har börjat göra liksom alt-right-satir. Han liksom satiriserar väldigt mycket sosse-samhället, PK-samhället och sådär liksom.
Vad heter han?
Jens Ganman. Men sen har han kommit in i värmen igen. Sen har han gjort en stor resa och nu jobbar han på typ Svenska Nyheter som satiriker. Och liksom, fast han liksom kom lite från... Alltså som jag uppfattar det, nu kan jag ha fel. Så jag lägger in en brasklapp här. Men min otroligt narcissistiska tolkning är att han började med att kalla mig kåt. Blev hatad. Utfryst. Förstod att det var lågt i tak i samhället. Gjorde en jättestor resa och kom sen tillbaka till... punkten där han tyckte att jag tycker att man ska få, att det ska vara mer högt i tak. Jag tycker att jag ska få säga att Liv Strömqvist har ett kåtsug på sin författarbild liksom. Kanske är det så, jag vet inte. Men liksom, men vad jag skulle komma till är att liksom högern har liksom gått den vandringen och nu är det de som är de här snöflingorna. Alltså jag bara undrar vad det är som, eller vad det är som har gjort att de har valt den vägen och om det kommer att verkligen var liksom hållbart typ. Men för det som har hänt nu är ju att alla hela samhället har ställt upp så här, står det idag i slutet upp bakom Ebba och är så här, fan vad sjukt.
Hon har detta själv blir ytterlig... skrivit om det. För mycket av Madickens mamma för att klara av det, men om du går in på Ebba, jag var med i Morgonpasset och då så var det också lyssnade jättemånga, var jättearga och Ebba Busch på sin Insta skrev, har skrivit någonting om den här
Okej, för då, jag tycker nästan det är elegantare från ett offer till ett annat, kan jag prata om henne. Jag tycker det elegantaste... Nej, men förlåt. Jag tycker det elegantaste är när man blir liksom...
Sårad för... i tysthet.
Ja, ja. Nej, absolut. Nej, man säger inte någonting om det. Man säger inte någonting om det, utan man läser bara, myser bara in sig alla som försvarar en. Och så, så säger man inte någonting mer om det. Det är det elegantaste. Och så bara tar man in den otroliga liksom pushen man får, som så här positiva... liksom feedbacken man får om att alla liksom säger så här, tycker synd om en och att man är kränkt.
Och man bara, alltså, nej men det är inte så farligt.
Typ jag, tror man behöver inte själv gå ut och
nej,
säga
någonting. Nej, hon har gjort det och postat pinsam. Och fått, ja men kanske, jag vet inte hur många hjärtan hon har fått. Alltså hon har fått nej. Hjärtan. Ja. En annan sak som jag tänkte på, med aspekten av så här, att kunna säga, att få vara rolig och spetsig eller witty. Mm. Alltså, jag tycker också det är svårt att prata om det här, för det är liksom, jag vill inte presentera en sanning som är såhär, och jag är så himla witty, nej men jag harvar på typ, jag försöker väl vara lite rolig och jag gillar underhållning, så att, och jag har ett ideal när jag skriver som är typ wit, men, men det tycker jag är intressant, och det här är också otroligt, det här går att ta väldigt skrytsamt, men jag bara kör ändå, men jag läser ju Ash, men jag läser väldigt mycket amerikanska och brittiska medier, och där liksom, och det är faktiskt en annan, det är typ ett annat sätt att skriva på. I alla fall typ The Guardian, de är inte rädda för att vara så här, alltså då, där så skriver man på ett rätt så roligt sätt. Så att jag vet inte om jag är typ för så här påverkad eller skadad av det. Även Le Monde skriver på liksom också ett sånt där lite bitskt sätt som jag kan uppskatta. Hur som helst, det jag har tänkt på med det här är att varför jag skriver så här, och jag känner mig, vad ska man säga, inte att det är osolidarisk vibe, men jag känner inte typ att det är så många andra som försöker sticka ut hakan och för att vara sån här jokrar, och jag känner mig som att jag är typ hovnar när jag håller på så här, håller på att dansa omkring, och när jag säger håller på och leker att jag bedömer henne, att säga att hon är 10 poängar och sånt där, då känner jag att jag håller på och tramsar och leker. Men det jag gör då, det är att ta en risk, upplever jag. Men det jag har tänkt på det här, så här, men varför har ingen annan sån här risk? Varför skriver folk bara typ att de har flygstopp eller att de klimatkompenserar? Varför är det det jag läser? Varför läser jag bara att någon hämtar på dagis? Varför läser jag att det är dåligt att mobbas? Eller varför läser jag att det, typ, det var jättejobbigt att spela på Dramaten och så vidare och så vidare? Jo, det är ju... för att folk i min situation, alltså frilansare, de har ju också en annan typ av... Alltså jag tycker det här är en spegling av att vara skribent och vad som innan alltid kallades prekariatet. Alltså jag har ju, som jag var inne på innan, jag har ju en annan yrkesidentitet som är att vara författare, tv-producent, regissör. Alltså därför kan jag vara sån här. Men att jag tycker det sorgliga är att personer som bara är beroende av liksom folkets välvilja, den här godtyckligheten. Och det är, jag vet inte hur jag ska säga det utan att så här förelämpa mina arbetsgivare. Men det är inte bara folkets välvilja. Det handlar också om hur man, ett klimat på liksom själva tidningen. Hur chefen, redaktionschefen är där man skriver. Eller redaktören. Det handlar liksom om att alla är så här smittade av den här grejen att göra rätt och vara god och inte vara rolig, så att man vågar liksom inte ta några som helst risker. Alltså det jag upplever är liksom att det här är det är ett sätt att behålla jobbet, att vara präktig är ett sätt att behålla jobbet, alltså det är att klappa med hårs, alltså för att om man, så fort man inte gör det, då blir man liksom lite kanske. Alltså det, jag menar att det går väldigt snabbt att bli hatad. Jag tänker typ verkligen. På så här,
men just det också med att man inte kan, alltså man, för att nu, för jag upplever liksom att om jag får säga så här, vad som när man liksom att du driver med någonting, ett sätt att prata om kvinnor som ju är, alltså det är ju utdött. Det finns ingen som skriver så som du gjorde där om henne. Nej. För att det får man inte göra längre. Det kanske man kunde göra, jag vet inte ens om man kunde göra det för 100 år sedan. Men i alla fall, det du gjorde där var ju då att du skämtade, drev med dig själv och så. Och, men liksom att det är lite tråkigt att man då inte kan göra det, för man måste vara så himla tydlig. Och det är det som är tråkigt. Och jag tänker på en annan sak som Amanda Schulman skrev en skämt. Alltså mitt i det här drevet om Mr. Cool, så skrev hon så här att hon satt med typ Alex och Sigge. Och så skrev hon på sin Insta-story olyckliga. Här sitter jag med två pedofiler eller sånt där. Eller pedofilkramare. Jag sitter och fikar med de här. Eller sitter och tar en öl. Eller
nej, han skrev så här, det var drink. Så kul. Riksmobban och pedofilkramaren tror han skrev.
Ja, just det, precis. Sitta här med riksmobban och pedofilkramaren och ta en drink.
Eller pedofilen bara. Ja, något sånt.
Liksom. Ja, någonting sånt i alla fall. Jättekul. Eller den som under, så här, stödjer pedofiler typ. För att skämta då. Och då så blev hon ju utsatt för ett helt extremt drev. Och då så skrev de ju också, försökte stoppa hennes alltså näringsfång då. Samma sak som hände med dig, att du har blivit krävd att du blir sparkad.
Nej, men jag vet. Och hon gjorde också, så, hon är väldigt rolig, men hon får liksom inte vara det. Hon gjorde ett väldigt roligt skämt som var att hon blev så här intervjuad på fyllan och låtsade så här, ja men okej, vad ska du rösta på? Så här, ja men det blir ju SD.
Ja.
Och det blev också, hon fick drev mot det också. Så här, ja. Amanda Schulman ska rösta på SD och typ så här, hur kan, vet inte ja, vad de gör mot kvinnor och du vet.
Ja. Ja, men exakt, så det liksom blir så hela tiden typ att så här, om någon bara gör något som är sådär eller liksom. Och en annan sak som hände var ju att du och jag håller fortfarande det skämtet väldigt högt som vi sa i vår podd om Birgitta Olssons bok till exempel om duktiga flickor. Då skämtade, skämtade vi och sa att det där med att den duktiga flickan ska uppvärderas, förlåt jag tycker det är så himla kul, men det var ju en krönika som Therese Boman skrev för ett antal år sedan innan hennes bok, och då så gjorde vi skämtet, var det så himla mycket duktig flicka att bara kopiera en krönika av Therese Boman? Jag tycker det låter lite slappt, alltså är hon verkligen en duktig flicka? Nu skrattar gott fortfarande idag till skämtet. Det är, men grejen är att då skrev ju hon det är tio av tio. Det är skämt. Och det, men grejen är att då skrev ju hon en, Birgitta Olsson själv alltså, skrev en rasande liksom mot oss då i Expressen, och då skrev hon så här, just att så här, just med feministiska skäl så här, att vi borde vara, vi borde ha ett systerskap. Mm. Vi borde inte liksom kränka henne för att vi är liksom också kvinnor och sådär. Och då skrev jag ett svar till henne som är, och hon menade, hon liksom sa att det var liksom Trump-eran, att man liksom gav sig på folk på det här sättet och liksom sådär, att liksom hon kan ta vanliga argument, politiska argument, men hon vill inte ta den här typen av låga angrepp. Men då liksom vill jag säga sådär liksom att så här, det är inte så att, eller man är, det är inte i alla fall min feminism, och det kommer aldrig bli, och det har nog aldrig varit feminism heller, att alla kvinnor, även kvinnor allra högst upp i makten, absoluta topppositioner, ska, att vi alla kvinnor, alla vi intellektuella kvinnor, alla vi, kallar mig själv intellektuell, notera nej, men jag menar, alla vi kvinnor, alla vi medborgare ska i alla fall alla gånger vi skriver, alla gånger vi gör satir, alla gånger vi gör en podd, så ska vi vara solidariska med alla kvinnor ända upp till toppen, ända upp till högerns liksom så här, allra högsta toppkvinnor så här. Och vi ska aldrig så här, utan istället så upplever ju jag då liksom ett mer friskt samhällsklimat ska vara att det är då att satiren får vara såklart stenhård, skoningslös, förolämpande sådär, alltså det är vad jag själv tycker är kul, som summa mig, alltså liksom, och sen är det också så här, så du förstod inte att det fanns en dubbel botten i detta, nej okej, för att grejen är så här, ironi och sådana saker går liksom inte riktigt fram och sådär, men också att man får skita i det och bara säga då så här, ja men för liksom, för att annars får vi, eller så här, är det, eller för att man undrar ju verkligen så här, för jag undrar verkligen om det är så genuint, om alla vill att det ska vara exakt såna krönikor som du beskriver, så att man ska skriva krönikor som går ut på att så här, jag själv är så bra och gör rätt, att det ska vara, för jag tror också så här, att du skämtar om att du själv är dålig i den här krönikan, det tror jag bara är unheard of, typ att så här, driva lite med sig själv, alltså typ så att.
Men en sak som jag tycker är intressant, som är om det här är ett narrativ i den här podden när vi berättar vad som hänt, så narrativet kring, vad ska man säga, vad hände efter min krönika? Ja, men nu ska jag berätta vad som hände. Då fick jag, då kände det som, när det var som värst, då kände jag, men då kommer jag, då vill jag aldrig mer höras, jag kommer aldrig mer skriva någonting, för att jag vill inte må så som ni får mig att känna mig. Jag känner mig som hotad, rädd, ångestfylld, otrygg liksom. För jag känner, fick så mycket kritik, jag känner mig så dålig, och att jag borde inte få finnas, jag borde inte säga någonting. Och då tänkte jag, jag kommer aldrig mer skriva, jag ska inte sticka ut hakan, jag vill bara så här vara med mina barn. Alltså jag fick jättestarka reaktioner. Och så tänkte jag också, men jag vill inte göra podden mera. Jag kommer inte göra podden, för det var andra som skrev. alltså man får så dåligt självförtroende när någon säger man är dålig. Och de jättemånga som skrev så här, men hon är andra halvan i en varje sexpod, den dåliga halvan. Och grejen är allt som blir sant för en, för att som en vanlig människa, alltså jag är inte ens, jag behöver inte ens vara Madickens mamma för det här, utan nej, en vanlig människa har inte så bra självförtroende, tror jag. Så att man är så här, ni säger att jag är pissdålig, jättedålig, ointellektuell, dum, pinsam, borde skämmas, borde vara tyst. Då är man så här, ja men det kanske jag, ja varför inte? Alltså det är lite, jag tycker nästan det är osunt att vara så här, men det står jag emot. För det, jag kan inte göra det i alla fall. Och när någon säger så, ja det är kanske sant, jag borde vara tyst. Alltså jag vet inte, jag bara fick en sån, jag tycker en väldigt obehaglig känsla av den här, jag känner mig deplattformad, alltså, och jag förstår hur det går till liksom, när man är så här, alltså till slut så avskedar man sig själv. Och jag vet inte, jag tycker det är ja, det är ett problem för det fria det ordet så, det fria samtalet.
Ja, det är bara så här, också så här.
Och de får rätt. Jag tycker inte det är värt. Jag är hellre bara hemma och ser på TV än att säga en enda sak igen liksom.
Ett problem just med bara teknikens utveckling med sociala medier, det är liksom att allt, alltså att inget får vara subkultur. Alltså allting måste vara majoritetskultur. Så att säga så att du hade kunnat verka i ett rum av, för det, alltså podden är ett litet rum där subkultur kan finnas, tycker jag. Men liksom så här, för jag bara säger en sån sak som att för 80-talet fanns ett punkband som heter Moderat Likvidation till exempel. Och då gick ju folk runt med en jacka till exempel med där det stod Moderat Likvidation. Och det sågs som ett bara uttryck för en ungdomskultur, eller man ska säga. En subkultur.
Det var vad det var.
Det var vad det var. Det var en subkultur. Kolla på en vanlig punktext vad man säger då. Då säger man massa saker så här som är fel och off the line. Så här. Sen om vi allihopa skulle sätta oss tillsammans och prata om vad är det för regler i ett demokratiskt samhälle? Ska man kunna hota med mord? Alltså så här, när man tar på sig sin elevrådshatten, då kan man inte försvara att folk har en sån jacka eller så.
Nej.
För att när alla ska prata med den elevrådshatten på huvudet alltid, då kan man liksom inte säga det såklart. Nej. Utan nej, vi kan inte ha dödshot här, det är ett demokratiskt valt parti, vad hemskt, liksom så här, bla 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 bla. Men det blir också någonting som händer när liksom inget får vara så. Nej. Alltså jag, alltså det är bara det man betalar med är ju typ priset av kul. Priset man betalar är kul, tyvärr.
Men människan har ju en drivkraft som också är att ha kul. Ja, det skulle bli intressant att se vad som händer. Alltså jag menar, hur länge kan det bara fortsätta av att så här förneka sig allt.
Mm, precis. Fan vad gött det är att ha en prenumerationstjänst för böcker. Då kan man bara bli sugen på att höra om en ny bok som man har lust att läsa. På en sekund så har man den genom att bara leta upp den på Nextory, ladda ner den och lyssna på den eller läsa den på sin mobil eller i sin dator. Inte behöva liksom vänta, typ beställa den eller liksom hålla på att stå i kö på biblioteket. Så jävla praktiskt.
Helt underbart, det passar mig så bra.
Nextory har ju, de har så mycket spännande böcker. Jag har faktiskt bara två stycken som jag, alltså en som jag precis har läst. Det är en bok av Katarina Bjärvall som heter Störningen. Den handlar om ADHD.
Okej,
vad
intressant.
Ja, det handlar om typ ADHD-diagnosen. Den heter så här ADHD-pillren och det stressade samhället. Den rekommenderar jag varmt, den är precis läst. Det är också en sån bok som är så här lätt att bara läsa på. Man kan läsa den på mobilen, läsa den på plattan eller typ under tiden man städar eller gör någonting annat så lyssnar man på den. Skitintressant, bara liksom kritisk, intressant granskning av själva ADHD-diagnosen. För det finns ju så himla mycket i samhället och bara intressant, tycker jag, som samhällsmedborgare att bara få en liten input av någon som har liksom tänkt mycket på det. En annan bok som jag ser att de har, som jag tänker lyssna på, är en bok som heter Med känsla för barns självkänsla.
Hon heter Petra Kranz Lindgren som har skrivit den.
Vad är det? Det låter superintressant.
Ja, men det är väl en sån grej som man hela tiden som förälder tänker på. Så här, hur ska jag typ göra för att mina barn ska få bra självkänsla? Jag blev bara intresserad av den. Jag laddade ner den och har bläddrat pyttelite i den på mobilen. Och jag såg till exempel ett råd var så här att man ska bara umgås med sitt barn på ett kravlöst... Eller man ska umgås hela familjen 10 minuter om dagen. Alltså inte typ att alla gör någonting. Utan man ska typ hitta någonting som alla kan göra tillsammans i 10 minuter. Och tydligen så här, om man bara gjorde det på ett kravlöst trevligt sätt så liksom blev allting mycket, mycket, mycket bättre.
Mysigt.
Ja, exakt. Det är bara två jättespännande böcker. Det finns hur mycket som helst.
Jag bläddrar förbi någon digerdöden, ett gammalt intresse som jag funderar på kanske att väcka liv i.
Ja, underbart.
Jag ser att de har erotik här också. Ja, men de har något för alla, verkligen.
Precis. Det som är gött med att ha Nextory är ju att man kan liksom öka sitt läsande, om man nu vill det. Mm. Att man liksom kan så här, få in mycket mer, och så speciellt i det här liksom, samhället där det är ofta att man bara typ så här, scrollar på sin mobil och tar del av väldigt så här, korta, snuttifierade saker hela tiden. Så här, gött att liksom, gå in i någonting, tycker jag, djupare och bara så här, få reda på någonting om någonting, eller gå in i en berättelse och liksom, få en bara djupare förståelse.
Ja, men Nextory kan man, slipper man välja. Det tycker, passar mig väldigt bra att den här grejen är att man kan ha det här stressiga, snittifierade livet, men under tiden som ett soundtrack så går man och lyssnar på en bok med stora bågar. Alltså det är väl att man kan liksom gå till affären, laga maten, hämta barn, hela den skiten, och alltid ändå liksom slippa avbryta.
Och nu har vi ett fantastiskt, det är fantastiskt. Och nu har vi ett helt fantastiskt erbjudande tack vare Nextory som hjälper oss också sponsra våran podd. Det är att om du är ny medlem så kan du testa Nextory 30 dagar helt gratis. Gå in på www.nextory.se/kampanj och ange koden VARG. Gör det och få ett härligare, en härligare vår.
Ja, och glad påsk.
Tack Nextory.
Tack. Jag ska bara tacka för alla som hörde av sig förra gången också.
Mm.
Efter förra podden. Det var väldigt underbart. Och jag vill bara citera Maria Callas.
Mm.
För hon säger så här. För jag tycker det var så pinsamt. Jag ville klippa bort det samma natt. Mm. För att jag fick så lång ångest. För så pinsamt alltså,
förra
att gråta.
Podden säger du att du... Eller det du syftar
på
att
gråter. Jag gråter. Mm. Jag tycker det var så pinsamt. Men, ja, men jag blev i alla fall glad att det blev så väl mottaget. För det var väldigt utelämnande. Och det var väldigt så här sårbart. Så tack för det. Men det finns en sån... Men jag vet inte om det är rätt. Alltså, ni kan vara... Lugna, jag har liksom inte öppnat en dörr som är att jag alltid ska gråta nu, för man får så mycket bekräftelse. Men jag tycker det är intressant just det fenomenet. Och det finns liksom poetik, eller liksom det finns en konstnärs vad ska man säga, teori kring att gråta i och inte gråta, som Maria Callas, den här operasångerskan, formulerat. Det var en dokumentär om henne, och då säger hon så här, som jag gillar, och tyvärr har jag gjort fel nu, för hon säger så här: hörru, det är publiken som ska gråta, inte du. Alltså jag tror hon har lektion med massa andra operapersoner. Wow. Det är ändå tungt.
Fan vad tungt.
Ja. Så jag försöker det vidare. Men tack i alla fall.
Ja, coolt. Intressant. Bra, bra ståndpunkt. Fast, det skulle vara kul ifall du hade börlat, tycker jag, hela denna podden. Och haft inställningen.
Ja, men verkligen varit så sugen på den typen av bekräftelse.
Precis, det hade varit kul. Det är ett trick i förhållanden också, att man ska börja böla så fort man bråkar, för då vinner man ju ofta också.
Ja, men precis. Men, ja, men till mitt försvar var många som bölade när de hörde mig böla, men jag lovar ändå det sista gången. Okej.
Okay. Tusen tack för att ni lyssnar.
För att ni finns.
Puss och kram.